Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Då kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans utsändning av Handbollspodden Avkast. Charlie Sjöstrand är med nere från Göteborg, Emil Sjölin sitter utanför Stockholm i ett ganska vintrigt landskap och Josef Pujol nere från Frankrike. Du Josef, vi har noterat i veckan i chatten att det verkar finnas en del fritid där nere i Frankrike.
Ja, det gör ju det. Nu när man är skadad behöver man inte åka 3 dagar till Bordeaux för att spela träningsmatch och torska med 12 mot Chambéry exempelvis. Utan då är det sjukgymnast 9, gym 10 och sen är det bara liksom resten av tiden så kan man kolla handbollsmatcher eventuellt. Eller vad annat man nu har för sig.
Känslan är att du kanske är den människa på jorden den här veckan som har sett och läst mest handbollsrelaterade grejer.
Ja, jag tror också det faktiskt.
Det är väl den danska Rasmus Boysen emot, men den här veckan tror jag typ fan så. Du är uppe och nuddar på hans nivåer.
Ja, det blir typ så. Men, jag är ju inte så aktiv på Twitter eller sådär. Men vår gruppchatt är ju min Twitter, så att säga. Där jag bara vräker ur mig random åsikter eller påståenden eller vad det nu kan vara liksom. Och så ibland får man lite respons, men den här helgen framförallt har det ju varit väldigt blekt. Som ni har varit ute och lekt med era barn i snön, eventuellt utan vantar, den ena med vantar. Och haft fullt upp vad det verkat. Så det har varit, det har studsat tillbaka många.
Fan vad man önskar att fler tog sina tweets till en gruppchatt istället. Vad mycket bättre Twitter hade varit då.
Ja, jag faktiskt känner det. För jag är ju egentligen den killen som borde vara på Twitter. För jag har ju väldigt mycket åsikter och tycker om att diskutera. Men jag inser bara att livet och jorden blir inte bättre av att de kommer ut i offentligheten, så att säga.
Mitt liv har ju blivit så jävla mycket bättre sedan jag liksom har skalat av Twitter. Alltså liksom, när jag går in mycket mer sällan. Men jag går in typ var fjärde timme, så är det inte allt. Det är inte ens säkert att det uppdateras mitt flöde. Jag följer så få och jag har stängt av den här som gjorde att man fick alla tweets från de 90% man inte följde hela tiden. Jag har stängt av det. Alltså jag mår så bra, va? Slipper all skit. Det är så gott.
Det är synd, för när du mår bra, Charlie, du är fin då också.
Jag är sämst då.
Men du är allra bäst i alla fall när du är flyförbannad.
Jag är som en artist som blir nykter. Liksom konstnärskapet.
Det är kul för din familj och allt sånt där att du är harmonisk, men fan, det är inte bra för
men
podden.
Men fansen vill ha droger.
Precis, ja. Min enda, ja exakt. Varför är den enda jag tänker på, och det är, jag kan inte ta den. Skitsamma.
Jag ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet, för att dels så vill jag snacka massa handboll med Josef som har sett allt, men också att jag upplevde inte alls en baksmälla efter VM. Jag trodde att jag skulle uppleva det så mycket värre, Men snarare tvärtom. Jag kände så här, fan vad skönt att gå bort ifrån den där eventgrejen och röra sig tillbaka till hallarna där det fortfarande är så här, ja, känns lite på riktigt att det är sporten i fokus och så.
Var det återställaren Hammarby Lugi som gjorde det eller?
Mm. Snutkaffe och en kexchoklad och riktiga ramsor och så. Ja, sen var det ju mycket annat. Och vi kan väl kroka i det med Hammarby Lugi direkt och så kan vi rulla på från det. För noteringen som vi slogs av direkt när vi tittade på den var ju att det som vi förutspådde, att det kom några oprovocerade bollar rätt ut över läktaren. Det inträffade ju också. Och jag måste säga att alla matcher jag har sett nu i handbollsligan har ju varit starkt präglade av tekniska fel. Frågan som jag försöker komma fram till är, tror ni att det är på grund av att man har tittat på VM-handboll och den tekniska nivån är lite högre än i handbollsligan där? Eller tror ni att själva uppehållet på en månad eller så är det som har genererat fler tekniska fel i handbollsligan?
Borde man att folk skulle tro att de var
nej,
Danmark?
Mer kanske
och typ bara... Nej, hans förväntningar på hur en handbollsmatch ska vara.
Okay. Så att ja, jag tänkte precis. Spelarna var så här, fuck, såg ni Danmark eller?
Nej.
Och så bara, mat.
Nej, alternativ A är att jag har vant mig vid att se Gidsel och Pytlyk lira boll med Mikael Hansen emellan och förvänta mig att det är så handboll är. Och sen när man tittar på Lugis 9-meters uppställning så ser det inte likadant ut och att det är det som är skillnaden. Eller om de helt enkelt har hunnit bli så pass otaggade då under en månads vila?
Jag tror, det tråkiga är väl att det förmodligen är en kombination av båda, men jag tror att den största, det du upplever är kontrasten för din del. Jag har inte, kollat snitten, om den liksom så här i januari, eller för, ja, de här matcherna har spelat nu, om snittet är högre än tekniska felen än innan, men jag tror definitivt att det är kontrasten för din del. Ja, sen kan jag tänka mig att många lag har liksom så här köttat på. Man brukar ju ta det här som en andra försäsong och kanske liksom rätt eller fel. Men då kan ju liksom bollsläppet bli lite lidande så att säga. Så kan det ju vara. Men nej, jag tror fan att det är skillnad från Tele2 Danmark.
Det goa gamla handbollsligan.
Till Bayern, ja. Men vad kul att jag kände också att det var så jävla skönt att komma ur bubblan. Alltså Christian som brukar få någon sån här posttraumatisk stresssyndrom och semidepression liksom. För mig var det lite som känslan när man kliver innanför tröskeln hemma efter man har varit på en utlandssemester. Även fast den har varit supertrevlig, så är det liksom, så kändes det för mig. För jag har haft jävligt kul det här mästerskapet och verkligen varit inne i bubblan. Men det har också varit så här 8 poddar, 10 texter och varannan dag är det match. Och jag liksom haft kul på resan. Men det var som att jag kunde andas frisk luft när jag vaknade på måndag sen förmiddag eller vad fan det var.
Det är lite läskigt tror jag för de lagen som har gjort en nedträning och tappat lite bolltapp. För det är ju väldigt få matcher kvar, noterade du Josef. Det är ju bara i handbollsligan då 6 matcher kvar.
Ja,
för de flesta lag, 7 för några, men ja.
Ja, nu är det väl i och för sig några år sedan, eller kanske var förra året när kuppen började, men man har ju, i och med att man har tagit bort det här poolspelet så är det ju mycket färre omgångar i handbollsligan. Det är väl bara 26 eller något sånt där nu. Ja, exakt. Och ja, då insåg man ju efter EM, eller VM, att det är ju bara 7 omgångar kvar ungefär. Och det var ju det som hjälpte min bubbla så att säga, vi kom ju direkt in i upploppet. I handbollsligan och att varje match är så jävla intressant och i och med att det är så många lag inblandade i alla streck i princip, alltså topp 3 är ju ganska satt känns det som, men därutöver är det ju kan ju hända exakt vad som helst och det gör ju så jävla kul faktiskt just nu med handbollsligan, även om den första matchen där Hammarby Lugi, åh herregud alltså, då var jag riktigt nära på att stänga av faktiskt. Men
jag tror att den behövdes. Det är precis som en återställare. Den är inte god. Alltså, men fan vad efteråt så är det som att man är tillbaka på banan igen.
Ja men verkligen.
Och är det inte sjukt att det var en hel vecka sedan eller?
Jo.
Eller att det bara var en vecka sedan, snarare. Jag tycker det känns som en evighet sedan det var VM-final. Att vi satt där för en vecka sedan och summerade VM är så jävla sjukt.
Mm.
Känns som, ja, känns som en tid sedan. Och det, är ändå, det har ju hänt mycket. Alltså det känns också som, för du sa det, ja, ska vi ta upp det här om Solberg och Apelgren och det där snacket. Så, fan, är det inte det, typ lite som att är det passé? Är det gjort? Alla har tagit en take. Bara, fan, det hände i veckan. Det har inte gått någon tid alls. Och ingen har egentligen tagit i det ur någon åsiktssynpunkt som jag ser. Så det är klart vi ska göra det, eller?
Mm, det tycker jag också. Vill du sätta igång med din åsikt, eller? Känns taggad.
Kan vi recappa lite?
Ja, just det. En recap kan väl vara på sin plats.
Ja, men jag kanske glömmer något i recappen, men
i så fall fyller vi på.
Ja, men vad ska man säga är startskottet då? Att Flink, gnuggarnas gnuggare, han lät ju inte stoppas av att VM var slut, utan han har ju följt upp massa grejer. Och de stora grejerna som har kommit ut, det är också så jävla sjukt att det här har hänt under de 7 dagarna som har gått efter VM här nu.
Mm.
Så har allt det här om vilken dålig mat de fick. Alltså så här, Jim Gottfridsson har hunnit vara med i P4 och prata om hur dålig maten var. Och alltså allt det här har hänt på så kort tid. Och bland annat då så ställde ju Flink frågan direkt till Apel varför han tog allt mindre plats i laget. Vilket vi också reagerar på såklart. Apelgrens svar var ju, det går ju inte att ta på dem. Det går inte att säga så här, ja, där sa han där tog han liksom bladet från munnen eller vad man säger, och där hängde han ut någon. Men man kunde läsa mellan raderna att han också tyckte det var lite märkligt. Han sa att typ så här, jag gör bara som jag blir till, eller jag gör som vi har kommit överens om, att jag skulle ta en lite mer defensiv roll. Alltså man bara, okej, du sa allt där utan att du sa någonting.
Jag tyckte det mest talande citatet var den när han sa på sin egen roll, jag är här för att lära.
Ja, och sen bara, jag är så tacksam för att jag fick vara med. Det är verkligen så här, Glenn ska inte kunna gå till förbundet och säga, kolla den här killen, han ger mig aldrig beröm.
Nej, alltså, han ger mig jättemycket beröm, men han säger det inte som att han menar det.
Nej, precis, det är möjligt att han skulle kunna ha den åsikten. Nej, men det är inte ofta man, det är inte ofta man läser något som är så, alltså det är så ordagrant är det ingenting. Men det stod så jävla mycket mellan raderna, tyckte jag då. Och kanske lite konspiratoriskt lagd. Och att jag läste in en del grejer. Men jag reagerar på den. Och sen efter det då, så har ju, alltså från 3 olika håll. Och därför känner jag att jag är trygg i att säga det här. För hade det varit liksom att någon har antytt det, eller man hörde från, då är man lite försiktig med vad man säger i podden också. Men från 3 helt av varandra olika källor som har sagt att det var Glenn Solberg som uttryckligen bad Apelgren att backa. Och det skulle skett efter Portugal-matchen när Apelgren tog någon timeout. Och så blev det, du tog upp det också i en av poddarna vi gjorde här, Skilin, hur jävla snyggt det var att precis det Apelgren sa skulle hände och det blev mål. Och Claes Helgen uppmärksammade det också och gav honom beröm. Och efter det liksom, så ska då Glenn Solberg ha sagt att nej, nu vill jag att du tar en lite mer passiv roll liksom. Både i timeouter och överlag liksom, i halvtidssnack eller vad det än må vara då. Vilket låter helt otroligt, måste jag säga, om det är så. Och det kan ju vara att alla de här 3 personerna som jag har hört härifrån är
form av osanning. I Aftonbladet, eller?
Okej, för det är det jag menar. Jag kanske har missat det i så fall. Stod det i den artikeln?
Det kommer inte jag ihåg i sådana fall. Men det, ja, oavsett då, 3 av varandra oberoende källor som säger det,
ja,
är ju någonting.
Det är ju någonting. Och det kan ju vara att de vill Solberg illa, eller att de ljuger, eller vad fan det nu är. Men det, som du säger, det ska mycket till. Och det låter ju, det är ju helt obegripligt för en annan att man undrar vad han tjänar på det. För om det är någonting som i alla fall, ja, jag tycker det verkar som, det så var, är det ju...
Det var inte avtalat innan innan VM eller innan matchen frågar Flink då, när under turneringens gång att du fått en mindre roll. Så det var, ja.
Mm.
Så det är ju sagt då. Ja, men det är ju ingen annan än Solberg som kan säga det.
Nej, precis. Nej, men det jag tycker verkar, och det har jag varit inne på också, Solbergs styrka ligger ju inte i hans taktiska briljans. Så kan vi ju säga. Att man då väljer att liksom så här, den ens assisterande vars främsta styrka är taktisk briljans.
Som han sen, antagligen har valt på de meriterna.
Det kan man ju tänka.
Man ju förmoda, annars är det ju en märklig rekrytering.
Ja, för jag vill mena att det ville jag ju ge honom, eller det gav honom beröm för när han hade valt Apel. Mm. Det var smart att fylla upp för det man saknar. Och liksom så här, vad mycket beröm Solberg har fått för att han låter spelarna ta plats i timeouter och att det liksom, det är ju precis samma som det alltid har varit om Bengan liksom. Vad härlig han är. Att han, ja, prestigelös, han inser sina begränsningar och i andra vågskålen då så har man hans positiva egenskaper, få ihop ett lag, få alla att må bra, och han är den yttersta chefen. Så att om vi vinner så får ju Solberg beröm oavsett om det är Apel som har gjort ett genidrag eller inte. Och sen då när Gottfridsson, som är det andra taktiska geniet, eller det främsta taktiska geniet kanske vi ska säga, när han också valde då att liksom inte låta honom sitta i någon taktisk position på bänken, det har jag också varit inne på vad syftet var med det, då står han ju där utan någon taktiker och han är själv ingen taktiker. Det känns ju som att han har slagit undan benen på sig själv, om det här stämmer.
Det är också lite märkligt tycker jag, dels hela den här soppen, men också om man tittar på landslagets resultat sen Glenn Solberg tog över, så är det ju guld och gröna skogar. Vi sa ju det, till och med det här mästerskapet då som vissa inte tyckte var så bra, så här, det är godkänt liksom. Och slår man ihop gärningen på de fyra turneringarna så är det ju topp liksom. Det är fan briljanta resultat. Ändå så är det jättemånga människor som vädrar sitt missnöje. Och det är liksom absolut inte så att man känner att folket, handbollsfolket, har särskilt högt förtroende för Glenn Solberg. Är inte det lite konstigt?
Jo, det är utifrån sett supermärkligt. Och jag vill försöka fundera lite på vad det kan bero på. Och jag tror väl att dels att han är väl lite mediaskygg kanske.
Han hatar media.
Ja, andra ord. Men med samma slutsats. Och sen så har det varit den här eviga debatten kring hans uttagningar och sånt där. Men de borde ju alltså ha kompenserats med resultaten. Alltså ingen kan ju påstå...
Nej, det har ju ingen snackat om. Alltså det var inför nu snackades det ju som vanligt. Men jag menar, det har ju ingen tagit upp under hela mästerskapet. Att liksom, fan vad vi saknade Andy Nilsson mot Frankrike.
Nej, men tills vi förlorade i princip. Tyckte jag med CND liksom, som vädrade den åsikten. Och det är ju jävligt enkelt.
Det är ju fel analys tycker jag. Alltså, ja, det tycker fan jag, hade det hjälpt det med någon annan också. Spelare.
Men känslan är ju likt, alltså, som lite det som Emil är inne på nu. Att så fort det går lite emot, det kommer någon liksom, som det här kring Apel kommer ut då, eller Sverige förlorar, då får han ju jävligt massa mottugg, även fast han borde ha liksom en liten krockkudde av resultat att liksom luta sig mot.
Ja, alltså Bengan Boys gjorde ju en liknande turnering hemma i Sverige 93. Mange Andersson skadade sig och det blev inte riktigt de resultaten som man ville och sådär. Jag har ingen sån känsla av att det var liksom halvstormade kring Bengan då.
Nej, men och som sagt, men jag gissar att det har med hans liksom media, eller brist på media liksom, eller han har inte hunnit gulla in sig.
Ja, men jag lurat på tanken om det kan ligga hos oss, och när jag menar hos oss så menar jag liksom svenska folket då, eller svensk media, om det faktiskt kan ligga hos oss. För jag pratade med en person som liksom har varit aktiv inom norsk handboll, som har pratat med Glenn om hur han upplevde liksom så här, skillnaden mellan Norge och Sverige. Och då hade Glenn sagt det, att men i Sverige känns det som att liksom, där inte, eller så här, i Norge så är alla bakom landslaget hela tiden. alla vill bara att det ska, alla vill att det ska gå bra, och alla liksom så här, det är inte samma kritik, var väl underförstått, men i Sverige så är det liksom, ja men just det här, aha, hur, varför, men varför tar du ut den här spelaren, eller var inte det här lite märkligt? Alltså att vi är mycket mer ifrågasättande mot olika grejer, upplevde Glenn själv då, som en skillnad mellan Norge och Sverige. Och när jag fick det serverat till mig, så kände jag direkt, fan vad dumma jävla norrmän. Man kan inte bara gå i ledet och vara glad hela tiden.
Nej, men det kanske ligger något i det. Framförallt så tänker jag att vi vill också bara att det ska gå bra för Sverige, såklart. Men jag tänker att vår roll, exempelvis då, om vi ser oss själva som
media. Om vi är media.
Ja, men precis. Vår roll som media är väl att ifrågasätta, så att de håller sig på tårna och gör rätt rekryteringar på rätt grunder. Och om de inte gör det, så ska vi ifrågasätta det och undra varför och be om förklaringar. Så att det blir det kanske bättre, eller så.
Precis, och där, då kanske det var där då att där var alla liksom bara förlåtande. Och, alltså att norsk media är hejaklack åt Norge. Ja. Och det är inte svensk media. Nej. Och då blir det liksom, då tycker han att svensk media är emot honom. Och det här läser jag in helt själv då, men det skulle ju kunna vara en förklaring till hans aversion mot media. Och sen den andra delen tycker jag är att han bygger upp en jävla fallhöjd genom, alltså så här, det visste man ju, det var ett högt jävla spel, och det är inte Glenn Solbergs fel, sättet som man hanterade Bokvist-grejen på. Men där, alltså redan där och då visste man ju att minsta lilla grej som går fel här nu, så kommer ju folk att börja kritisera och ifrågasätta. Alltså, och den fallhöjden får ju förbundet ihop med Glenn Sobe ta på sig. Och att man tror att man ska kunna göra en sån manöver och sen inte behöva stå till svars för den.
Det är så jävla sjukt nu med facit på hand att de inte bara väntade till, alltså en turnering till. Att de inte bara väntade in en fjärde plats och sen gjorde inte the switch. Nej, precis. Alltså det hade varit, då hade det liksom inte funnits en enda människa som hade tyckt att det var konstigt. Nu tycker alla det. Men så, det håller jag med om. Alltså Bokvist-gate tror jag satte sig djupare än vad det borde ha gjort. Men sen tror jag också att i grunden, jag minns det när det kom ut, när det nådde oss att Glenn Solberg skulle bli den nya förbundskaptenen, att vi var lite svala i mottagandet. Dels för att han har ju inte några resultat i ryggen. Alltså han har ju inte gjort några klubblagsframgångar. Och det här landslagstjosanhejsan han hade i Norge, det var ju inte heller riktigt ett CV som en svensk förbundskapten brukar ha. Så det tror jag också är med. Nej, men som en mindre del i förklaringen. Men ändå ska vara med.
Inte, han inte heller, alltså som om det, han hade varit norsk förbundskapten, då har ju han byggt upp en relation som spelare över lång tid liksom. Men vi svenskar, alltså jag visste ju knappt vem Glenn Solberg var som spelare liksom.
Jag minns det, för vi arrangerade ju, jag och Christian och några till, en All-Star-match för Bengan Boys nere i Halmstad, där vi frågade spelarna vilka de ville möta då, vilka i de andra landslagen vill ni ha med, och det var ju Lavrov och det var liksom idel handbollsadel. Men så var det också så här, så Glenn Solberg är en norsk. Och jag bara, va? En norsk? Har ni ens mött Norge? Ja, vi plockar väl med honom då. Det visade ju sig att han var jättebra och spelat i Barcelona och Flensburg och allt sånt.
Ja, men han har ju en fantastisk karriär bakom sig. Men hade det varit Magnus Andersson så att säga, hade vi haft en annan relation med honom och minnen, goda minnen och sådär, som säkert då han hade haft som norsk förbundskapten motsvarande liksom.
Ja, men det borde inte vara, det borde ändå vara, med tanke på det, att han möttes med liksom skepsis och man tänkte hur fan ska det här gå, och sen det första han gör är att gå till VM-final. Där tycker jag att liksom, fan, det kan ju inte, det går ju inte att få en bättre start liksom. Låga förväntningar, överträffar allting, alla verkar nöjda och glada. Och sen bara rullade på, och jag menar, alltså, snacka om möjligheter. Alltså, det är inte så att det har varit liksom, alltså, de snackade om att stå på toppen när de tog det här EM-guldet. Efter det så har ju det känts som att de har liksom grävt sin egen grupp.
Landslaget, det här landslaget, den här gruppen spelar och så. Det är min magkänsla att det är fortfarande superduper populärt.
Det är liksom så här,
ja, alltså det. Men att det är konstigt att det verkar, Solberg verkar inte riktigt stå i samma paritet. Alltså, det är någonting som skaver.
Men det är ju konstiga grejer. Dels liksom den att det blev den här onödiga bokvisgrejen. Men också när sånt här sipprar ut då.
Mm.
Att liksom så här, den nya assisterande förbundskaptenen som visserligen kanske inte var hans första val, men han ändå fått välja själv för de kvaliteter han har som han levererar på. Och sen så liksom blir han också, det är ju oförklarliga grejer menar jag. Och aldrig vid något tillfälle så är det liksom så här, ja, vi har valt att göra så här på grund av det här. Utan det ska alltid vara att liksom, nej, ingen jävel, det är bara, alltså känslan hela tiden att de vill inte berätta varför de gör saker. Men de vill göra saker precis på sitt eget sätt och inte berätta varför. Och det tror fan att då blir folk liksom lite stingsliga. Och när jag säger folk så är det ju typ oss. Det är ju typ vi som bryr oss. För jag undrar om det är liksom alla, den gula väggen. Undrar om de bryr sig om mindre om Solberg nu än förut. De kanske skiter i det.
Ja, vem vet. Vi kanske får skicka ut den frågan.
Ja, men känslan var i alla fall i den lilla handbolls Twitter-bubblan att just det här beslutet ifrågasattes ju. Och det grövsta,
vilket det ska säga.
Vilket det ska göra. Och framförallt då med tanke på alltså, nu när det inte blev, och som vi varit inne på, det är inte alltså, helt sjukt att vi torskade mot både Frankrike och Spanien. Men när det blev som det blev, då blir ju det någonting för folket att liksom grabba tag i, att ifrågasätta väldigt tydligt. Plus då att han hade väl några timeouts där som kanske inte var så klockrena i framförallt matchen mot Frankrike, tror jag att det var.
Lite spetsig fråga, men tror ni att när EM i Tyskland drar igång i januari om lite mindre än ett år, att vi har samma ledarkonstellation i det svenska handbollslandslaget som nu?
Jag tror det. Jag tror att det hade varit för sjukt att kicka en assisterande till nu på oerhört vaga grunder. Alltså, om inte det skulle vara om Apel själv liksom väljer att kliva åt sidan. Och, alltså, det vet jag inte om han alls är. Alltså, om det skulle vara så att han känner sig illa behandlad, vilket jag inte har något belägg för alls.
Nej,
det skulle ju vara den grejen då, ja. Liksom. Men jag tror inte att Solberg kan gå till förbundet och säga att nu vill jag ha en ny assisterande. Eller han kanske inte ens vill, han kanske är nöjd med Apel. Det är bara att man själv inte fattar. Liksom, han hade ju haft världens get out of jail free card av vår bästa spelare Gottfridsson i paj. Alla förlåter ju att man förlorar både semi- och bronsmatch då, men inte när, alltså det känns som att man inte ens gör sitt bästa då när man tar liksom så här, vi försökte allt. Micke fick ta större plats i timeouterna. Vi lät Jim ta del också. Nej, det var tvärtom. Vi tog bort alla med den taktiska briljansen och så höll han ganska dåliga timeouter själv.
Smält på dem innanför nio. Ja, nåväl, vi ser fram emot det här EM:et i Tyskland. Det vi kan vara säkra på är att i Köln kommer inte serveras sig 12 dagar i rad. Då blir det pretzel och currywurst och det tror jag Jim och grabbarna kommer må jävligt mycket bättre om.
Schweinhaxe, vet du.
Fy fan vad gött. Det skulle man skulle vilja åka ner till Köln bara för att följa grabbarna när de går ut. Alltså, tänk att livestreama när Berget Bergendahl trycker i sig en Schweinhaxe med senap.
Precis, och så är det två obligatoriska radler i vippen efteråt med sponsorerna.
Ja.
Ja, det är underbart.
Det är underbart. Tvära kast, hörni, men vi rullar väl ifrån landslaget nu då, så rullar vi tillbaka till handbollsligan. Och jag tänker att vi gör som vi brukar göra. Vi zoomar in lite i botten, för det som har varit en följetong hela säsongen börjar ju tillspetsas än mer nu. Något lag kommer åka ur den här serien. Och som det ser ut nu, då är det ju svårt att avgöra vilket lag det är, för det är ju superduper tajt där nere. Just nu är det Lugi på jumboplats, Önnered precis ovanför, och de kommer ju att mötas i veckan. Så jag tänker att vi stannar till lite. Du har ju sett båda lagen, Josef, så börja med ett litet så här, hur var känslan i Lugi-lägret efter att de hade mött Bayern?
Ja, det var faktiskt lite intressant, för att de... Jag kommer inte ihåg om du var inför matchen eller om du, jag tror att det var i halvlek som Axel Andersson blev intervjuad. Och liksom pratade lite om det prekära läget de befinner sig i och de låg under där i halvlek. Och han tyckte att de hade krigat, kämpat som svin eller något sånt där. Krigat som as, jag kommer inte ihåg exakt hur han uttrycker sig. Men han var i alla fall jättenöjd med kämpainsatsen i den första halvleken mot Lugi.
Mm.
Eller förlåt, mot Hammarby. Mm. Och medan jag satt med känslan i hemma i soffan att de ser knappt ut att bry sig. Och det här har vi varit inne lite tidigare på kring liksom, finkammade Lugi. Och att jag om någon, alltså jag är inte den som nödvändigtvis tycker att man måste stå och bröla och slå sig på bröstet och hela bänken ska flyga upp för att man ska visa att man är investerad i det liksom. Men alltså som jag har typ sett Lugi kämpa i en enda match i år, känns det som. Och det var ju den annandagsmatchen där mot Sävehof hemma. Där de krigade på sig in i helvete bakåt. Men annars så ser de ju sådär extremt passiva ut i försvar och helt likgiltiga. Och framförallt deras försvarsspel. Alltså det krävs så lite av en motståndare för att komma till bra läger. Ibland pratar man om de här bra försvararna att ja, men då krävs det 2, 3, 4 bra attacker och bra passningar för att komma till ett bra läge. Mot Lugi behöver du, är magkänslan just nu att du behöver bara gå över halva plan så kommer du till ett bra läge. Och om det är deras liksom, eller det de erbjöd i alla fall i Eriksdalshallen, om det är deras
bästa kämpa.
Bästa kämpa.
Det är deras bästa.
Om det är deras bästa kämpa som svin, då, då ser det mörkt ut. Även om jag tror att de klarar sig kvar.
Mm. Jelin, du minns att du har liksom, du tagit upp det, att det är fint att det finns olika identiteter i handbollsligan. Mm. Att, ja, att man, liksom, vissa lag är alltid på ett visst sätt, mer eller mindre. Aranäs är alltid Aranäs. Även fast nu har liksom Aranäs byggt på delar som gör att de får ut max av sitt aranäsighet. Och Lugis grej är ju precis, alltså, ja, det är ju precis motsatsen. Alltså, som Thomas Saxner också alltid varit inne på, att det var det svåra, att det är liksom aldrig att, det kan då lura någon genom att höja volymen på rösten. För nej, de bara sådär, varför skriker du nu? Mm,
varför gastar du? Det,
ja, precis. Och det finns något fint i det, när det, liksom, när det funkar hela vägen och när det går hela vägen till SM-final som det gjorde 2014. Men nu är vi ju där att de skulle behöva lite av, som du är inne på Josef, de behöver lite kötta och kämpa och kriga. Ja, men de skulle behöva liksom lite Aranäs 2014 i sig, typ.
Ja, men precis så som Aranäs behövde en dansk mittnia som gick in och drog upp lite spelmönster och sådär, så behöver ju Lugi en Paradis eller Wickman Modig eller så. De behöver någon som står i mitten av försvaret och bankar på lite.
Jo, men, och de har ju alltid haft så här, även om de har varit välkammade och liksom haft det här uttrycket.
Ja, så de har alltid haft Wickman Modig eller Lejonberg
eller... precis, eller Paradis. De har alltid haft några sådana liksom.
Ja, men de har haft 12 snälla gubbar och sen en kött.
Och sen är Manja Milosevic.
Precis, exakt. Och, ja, och nu är det bara, nu är det 14 eller 16 snälla pojkar som liksom inte vill såra någon eller sådär. Alltså det ser verkligen blekt ut.
Tror ni att det är att det försämrar, förbättrar eller inget av det Lugis chanser, med tanke på att Fredrik Olsson och Kasper Kjell, deras överlägset bästa handbollsspelare, redan är klara för utlandsäventyr till nästa säsong?
Jag vet att jag och Josef kommer ha olika svar här.
Ja. Jag tror ingenting.
Jag tror då, jag skulle gissa att du tror att det spelar ingen roll. Mm. Och Emil säger att det självklart spelar en roll.
Mm. Mm. Vill du börja nu, Josef, eller?
Nej, ja, jag kan börja. Och jag menar, jag känner ju varken Kasper Kjell eller Fredrik Olsson, utan jag kan ju bara gå till mig själv. Och liksom hur jag... Eller, ja, man behöver inte ens tänka och resonera kring det. För att liksom... Kasper Kjell och Fredrik Olsson, eller framförallt Kasper Kjell då, men jag menar, jag tror att deras starka känslor för Lugi och den gruppen som de är i just nu liksom brinner mer än det abstrakta som ligger framför en några månader bort. Liksom. Och att jag menar, man kan ju inte anklaga Fredrik Olsson för att inte göra sitt bästa, så att säga, eller liksom sådär. Sen det är klart, ja, jag vet inte, nu pratar vi kanske lite om desperation och sådär. Det kanske saknas några procentenheter desperation in i det allra sista liksom. Men jag tror verkligen inte det.
Ja, men då håller vi nog med varandra mer än vad jag trodde från början. För att jag tror inte heller att det är så jättestor skillnad. Såklart är de superprofessionella och allt sånt där. Men de där sista 2-3 procenten, de tror jag är svåra att uppringa när man vet att man inte ska vara där. Och man är lite svalare till det. Ja, det är sagt, inget om egentligen Kjell och Olsson alls i det här fallet. Men så tror jag att spelarpsykologi funkar. Charlie, vad tror du?
Men, och, får jag bara tillägga då att jag hade trott det, jag hade hållit med det helt om det gällde Jalakiewicz i RIK till exempel. Mm. Men framförallt Kasper Kjell då, men jag tror även Fredrik Olsson liksom, när man, det är deras klubb i Sverige så att säga, alltså, som man är förknippad med att spela flera år i, även om Fredrik Olsson har varit i Skåne och han är ju Eskil Pöjk från början. Så tror jag att det är där de ser som sin hjärteklubb. Och då tror jag inte det spelar någon roll.
Nej, fint. Vi får ju verkligen hoppas att du har rätt här. Men Luger då, Bleka. Om vi ställer upp dem bredvid Önnered, som ju i ärlighetens namn också ser ganska bleka ut. I synnerhet nu. De saknar ju Kristoffer Brännberger som är deras sån krigare i vanliga fall. Dels så vill jag veta hur Önnered ser ut nu, men sen så vill jag också att vi ska prata lite grann om det nyförvärv de har lite desperat eventuellt kastat in då, en fransk mittnia som jag gissar att du vet mer än de flesta om, i alla fall Josef.
Ja, och det är fan inte mycket, men jag tror att jag vet mer. Mm. För att jag fick ju...
2% är ju mycket mer än 0%. Så att,
Exakt. Nej, men jag fick ju göra lite efterforskning. Och som jag har förstått
det... Vad heter han? Kommer du ihåg det?
Ja, Vincent Magyar. Ja,
det räcker för mig.
Något åt det hållet. Charlie?
Nej, det lät som att du sa Vincent Maguire. Alltså, liksom så här. Nej, men jag tänker att han heter det. Och så du bara, Vincent Maguire.
Ja, jag tror att det var
Maguire. Jag har inte sett det namnet i skriften.
Så nej, men, och han har ju inte debuterat ännu. Men jag fick efterforska lite vad det var. Och alltså, som jag har förstått det, han var ju en del... Han är född 97 och var en del av det franska 96- och 97-landslaget. Ja, enligt många har ansetts vara ett av de bästa juniorlandslagen någonsin. Sen finns det säkert massa andra som inte håller med om det. Men det är ju Dike Mem och Janis Len och grabbarna. Untz och Weiter. Men nu, om men jag förstår
det... Men de hade fan inte Johan Elf på mitt nio som vi.
Nej.
Eller Björn Nordmark på linjen.
Men som jag förstått det, så tror jag inte att han har spelat i år. Alltså han tillhör... Dijon.
Det är ju logiskt eftersom Önnered kan värva honom. No offense.
Jo, men alltså jag tror inte, alltså, inte ens beträtt banan liksom. Utan mäktigt. Inte så här att han suttit lite på bänk. Alltså jag tror inte ens att han har, jag tror inte han har varit aktuell för spel. För att på LNH då, alltså den franska handbollsligans hemsida motsvarande då, Där står han inte ens med i truppen i Dijon. Sen så vet jag inte om det krävs att man ska ha gjort något mål eller vad, ja, sådär. Men han har inte ens en skottmiss liksom. Så han lär väl vara lite ringrostig. Men är alltså vänster/mittnia tror jag. Och ska ha varit en jävligt explosiv. Som ung framförallt. Det är det jag har.
En fransk Hugo Forsberg.
Ja, men lite större tror jag. Alltså stor. Mm.
Jag har ju givetvis ingen aning om vem det här är. Jag kan bara säga att jag gillar att Önnered gör någonting.
För det och, behövs,
ja. Ja, det behövs. Och jag känner lite grann så här att jag skiter i om han så bara gör en bra match eller två. Alltså lite som när Karlskrona hette de Hästen på den tiden, eller de bytte Karlskrona redan då, när de var uppe och de tog in Nako Medina. Och han var helt magisk och vann en match mot just Önnered. Liksom så här, gjorde 8 mål och 7 assist eller någonting. Och sen var han inte bra. Han kanske gjorde en bra match till på de 8-9 han spelade där. Men jag köper det, för att liksom, de behöver ta varje jävla poäng behövs. Så att om Vincent Maguire kommer från Dijon och gör en magisk match som gör att de liksom kan rädda säsongen, så är det liksom, då är det gott nog.
Ja, verkligen. De har ju släppt in 80 mål den här veckan fördelat på 2 matcher.
Det är inte så bra.
Det är väldigt, väldigt dåligt. Alltså, det måste vara så. Det självförtroende där måste vara värre än i Lugia. Alltså.
Vet du vad som slog mig när jag liksom ser tillbaka på den här veckan som har varit nu sedan det drog igång? Fan, vad ingenting har hänt på den här på det här uppehållet som har varit. Om man tänkte att det skulle vara liksom en chans, en möjlighet till en ny start och att någon skulle liksom så här. Ingenting har hänt.
Nej.
Aranäs är fortfarande lika liksom så där mystiskt bra som de var. Deras shining har inte försvunnit. De liksom går och tar poäng mot Sävehof, så tjoff, inga problem. Malmö förlorar fortfarande med 1 mål i matcher som de leder i slutet. Skövde, som jag trodde allra mest skulle vara så här, det här, de har ju ett bra lag. De behöver bara get their shit together. Nej, de förlorar mot Guif nu istället. Önnered fortsätter förlora, Ove Helsingborg fortsätter förlora. Och de som var bra, Hammarby, ja, men fortfarande bra. Det är inte ett jävla otippat resultat på hela den här veckan, eller?
Finns ju, tycker jag. Det som är det konstigaste i alla fall, det är ju att det laget som borde ha tappat mest är Guif. För att de har ju tappat Roganovic. Han har ju varit borta. De har ju faktiskt inte haft sin första tränare på plats. Dessutom så var inte Erik Persson med. Så att sin stora stjärna borta och en tränare som de facto inte har varit med truppen under det här uppehållet. Nej. Och inte har kunnat gnugga och finslipa små detaljer. De går och tar 2 raka vinster och är nu uppe på slutspelsplats. Så det är väl det som har varit oväntat.
De, bra uppehåll.
Ja, men, och där var ju faktiskt apropå lite, i och med att Apel var ju förbjuden från att coacha då under semifinalerna och det där, för han verkade lite ringrost emot Aranäs också. Jag var väldigt förvånad över, i och med att Aranäs har ju, och det kan jag verkligen uppskatta, de har ju försökt utnyttja det här uppehållet genom att lägga till med ett nytt försvarsspel. Något typ av 3-2-1 eller 3-3-variant.
Det borde ju kosta dem en 8-målsförlust i röven. Det
borde det ha gjort.
Det är sjukt att det inte blev det.
Ja, och det, jag tycker faktiskt att den förlorade pinnen där, den får landa lite på Apel.
På Glenn Solberg.
Ja, men för att vi tyckte ju att se hål som i det här 3-2-1 som Aranäs som IK Sävehof alltid brukar förvalta. De är ju experter på att se sånt där. Vem ska vi attackera? Men jag blev ju väldigt förvånad när jag såg Viktor Rudin på en halvback. Och där
han hade 3 meter på vardera sida om sig.
Ja, och då är det snål.
Noll mål. Alltså.
Ja,
det var, noll mål.
Ja, alltså där tänkte jag sådär, jaha, okej, Jerry Hallbäck ställer Viktor Rudin på en halvback. Och då ska jag säga, inget ont om Viktor Rudin. Jättefin säsong. Men en halvback, det...
Nej, precis.
Det är inte det jag tror att han ska satsa sina pengar på. Men den luckan utmanade knappt Sävehof, utan han fick stå där och var stor och stark på... 3 meter var lite i minsta laget. Alltså. Du kunde ju kliva in med häst och vagn på bägge sidor om honom, kändes det som. Men jag vill gärna bara komma tillbaka lite till Önnered. För jag vill minnas att jag innan uppehållet, när vi gjorde någon slags summering, att jag hade Önnered som det lager som jag trodde skulle åka ur, va?
Mm, det sa du. Ja. Det minns jag.
Och jag vet inte riktigt. Känslan är att... Ja, det är helt rätt. För att alltså de i matcher då, nu kör ju de så här, okej, vi möter Kristianstad, ett av lagens absolut bästa, eller ligans absolut bästa kontringslag. Och så försöker de då dansa ballett med Kristianstad. Och liksom möta dem med samma taktik.
Precis, driv inte upp tempot. Nej. Mot Kristianstad borta.
Ja, hemma var det visserligen.
Ja, hemma, ja, precis.
Ja, men oavsett, de ska inte göra det någonstans. Mm. Utan nej, spela snålt. Gör så få tekniska fel som möjligt. Kom till bra lägen, hem och stå och kötta lite. Men de vart ju ifrånspungna där. Och sen då mot Ystad också såg ju väldigt svagt ut. Och som sagt, 80 mål på en vecka är jävligt många. Alltså 40 mål.
Mot två riktigt bra lag då i och för sig. Absolut, då. Men samtidigt absolut, självförtroendemässigt som spelare så känner du ju precis. Ja,
alltså
precis.
Det sker ju knappt en gång per fyra, var fjärde säsong. Normala fall. Nej. Men här sker det två gånger på en och samma vecka. Och som sagt, vi får hoppas att Vincent från Dijon kan spela försvar.
Vincent Dijon.
Eller att de har någon usp. För det känns som så här, ja okej, de testar lite 7-6. Det funkar inte riktigt. De testar lite spel med skyttar. Det funkar inte riktigt. Snabbare spel med Hugo Forsberg. Funkar inte riktigt. Alltså jag vet inte riktigt vad de, förutom den här fransosen. Det är det de behöver dra ur öven liksom.
Jag har ett bud emot. För jag vill gärna föra till protokollet att jag inte tror att Önnered åker ut. Och argumentet mot det är så enkelt som spelschemat. De möter Lugi som vi pratar om. Men de möter också Malmö. Och de möter i och för sig Hammarby på bortaplan. Men de möter Helsingborg och Aranäs också. Alltså de har fyra, kanske fem matcher som de kan ta poäng i.
Aranäs kommer göra 47 mål.
Aranäs kan de inte ta poäng.
Aranäs
spelar ju för hemmaplansfördel i kvarten i den matchen.
Det ska ändå noteras där i bottenstriden att det har även form och allt sånt där såklart spelar ju mycket roll, men vilka man möter är också viktigt för de här lagen.
Absolut.
Det finns också en sån jävla sjuk grej i det här, att vissa lag kan man inte tänka sig åka ut.
Nej.
Eller åka ur. Jag kan inte tänka mig att Lugi ska åka ur. Nej, därför det så känns det som att det kommer inte hända. Men jag kan ju absolut tänka mig att när det åker ur. Ja. För det har hänt så många gånger. Och det är ju inte logiskt för fem öre. Och jag kan liksom nästan inte stå för den. Men jag kan liksom, jag kan tänka mig att den är åker ur och Helsingborg.
Och alternativen är ju också så här, RIK kan man ju inte heller tänka sig.
Nej, de löser ju det alltid.
Ja, exakt. Och så är det ju liksom Sveriges mest framgångsrika förening någonsin, ish, liksom.
Mm.
Så att det är, de har traditionen emot sig kanske ännu det.
Ja, men jag håller med att det är såna jävla guldkorn kvar. Alltså, Lugi har ju många av de här lagen också. Jag tror jag ögnade igenom Skövdes schema för jag tänkte, när ska det fria fallet? Liksom, när ska de slå i botten här, Skövde? De har ju också en massa goa matcher framför sig. De har ju också Lugi och RIK. Nej, det är,
vi pratar lite
många på
tränarsituationen i Skövde, eller?
Absolut, absolut.
Ja, för att det kom ut på handbollskanalen här i veckan att han eventuellt var på väg till Sydkorea.
Ja, och då hade vi redan hört att han var på väg till Sydkorea. Så då kändes det ju som att han är det.
Ja, exakt. Och det intrikata är väl att vi tror väl att han eventuellt ska dit innan uppehållet.
Ja, innan sommaren, ja. Ja, precis.
Ja, att det är lite bråttom. Att det sydkoreanska tåget står på perrongen, eventuellt.
Men vilket vi har varit inne på förut när vi har pratat Skövde. Men då har vi ju pratat om det utifrån det andra perspektivet. När det inte har gått så bra för Skövde så har vi funderat på om sportchef Uffe Nyström i Skövde sitter och fingrar på möjligheter att ta in en ny huvudtränare. Och så har vi varit så här, men det går ju inte riktigt för att de har nog inte råd att sparka någon och vem ska de ha in och så vidare. Så det skulle ju kunna vara så här att det här är en match made in heaven. Att Signell vill till Sydkorea och Uffe Nyström som representant för IFK Skövde då vill så att säga ha bort honom, eller kanske ännu mer då om man lägger det rätt, kanske få in någonting nytt på tränarbänken för att göra någon sista desperat grej för att det ska vända den här negativa utvecklingen. Så,
ja. Ja, alltså det, jag håller med om att det verkligen kan bli så. Samtidigt så alltså om Uffe, det kan, har ju i och för sig säkert med ekonomi också att göra. Och om då Signell ska ta en annan, ett annat jobb, då behöver inte Skövde betala honom. Men att om Uffe gärna ville bli av med Signell, så har de ju haft läge nu i januari liksom. Och har ju haft 11 matcher i rads anledningar till att göra det innan det. Så Skövde verkar inte så jävla sugna, men det är klart, det kanske räcker med att
det kan ju droppen också. Precis. Att det är så här, vänta lite nu här, vi har backat dig här nu genom 7 sorger, 8 bedrövelser, och nu vill du dra. Ja, men dra då.
Ja. Tänk ja, om det är så riktigt. Att det bara står och faller på att Rasmus Bremer har ett så jävla stort trädgårdsjobb. Han måste bara avsluta det.
Våren är ju, våren är ju mest att göra.
Jag har ju signat upp här med Skövde kommun. Jag ska ju göra infarten här nu till de här nya rondellerna. Ja. Men så fort jag planterar dem, då är jag game.
Scandic Billingens orangeri. Vem fan ska ta hand om det? Jag kan inte heller, när jag läste att han skulle till Sydkorea, jag kunde inte låta bli att tänka heller. Han gav en intervju i GP, Henrik Signell. Jag tror det var GP, kanske var SLA, fan jag blandade upp, skitsamma. Där han var liksom så här: jag får se vad framtiden innehåller. Jag kan absolut tänka mig att göra något helt annat än handboll liksom. Att han öppnade upp alla dörrar som fanns. Och det lät lite som att han var sugen på det man kallar näringslivet då. Och sen så bara kom, ringer de. Vad tror du om Sydkorea? Jajamän. Jag kommer att tänka på en kompis jag spelade med i Alingsås min första säsong. Som liksom, vi var ett gäng som åkte bilen varje dag fram och tillbaka från Göteborg. Och han satt i baksätet där 10 minuter och på att försöka sluta snusa. Och han liksom bara drog på mig jävla bra det här Oniko var liksom. Och fan, det är typ lika bra liksom. Och alltså jag känner typ ingen skillnad och det är svinbra liksom. Jag stoppar upp det under läppen, det är ju den stora grejen. Och du vet, det smakar ju snus. Och du vet, han bara gick på hur bra det var. Så säger Glenn som sitter i framsätet: jag har rapé om du vill ha. Alltså du har, ja men jag tar någon jävla. Alltså, de vibbarna fick jag med Signell liksom.
Ibland när man säger något till någon annan, men det är inte egentligen den andra man försöker övertyga, det är sig själv. Så lyckas man inte riktigt.
Du sa exakt Glenn.
Okej, ska vi stänga handbollsliga-dörren där då, men påminna om Nuggeten, Lugi, Önnered där och Elfte, och rulla över lite på SHL.
Med Ove också, det är ju
absolut, det är dubbelnugget på gång, men det, jag vet vilken jag väljer av dem. Ju mer ångest, desto bättre tycker jag ju när det är handboll.
För bara säga, hur mycket ångest har du för Halby nu, Schellin, då? Hur känner du för Halby?
Jag gör som Emil Berggren, jag kastar yxan väldigt långt ut och säger att de har ju ändå inte i slutspel att göra, så det är lika bra att vi missar det nu. Men skönt att vi inte kommer sist i hela serien.
Ja. Eller?
Nej, vi får se. Ja, men om vi rullar över på SHE då, så kan vi prata Halby där istället. För det vill jag göra, inte nödvändigtvis bara för att...
Jag gillar ändå damlaget bättre än här.
Ja, exakt. De är medgångssupporter så. Så att det är skönt att ha två så att man kan haka på det tåget som går snabbast. Va? Nej, men mycket för att slå fast att i och med att Halby vann emot Kristianstad där, så Heid har vi ju räknat bort sedan länge som jumbo, men nu börjar det bli tufft med livlinor för Kristianstad för att bli något annat än nästjumbo, för nu ligger de på 8 poäng på plats nummer 11, och precis ovanför dem ligger Lugi som verkar ändå ha fått upp lite ångor i maskineriet. Jag tror att de kommer kunna ta ett par
med
poäng
med Bella Guldén för övrigt.
Ja, med Bella Guldén i och för sig då som straffskytt bara av det jag såg. Men ja, ändå. Det är fint att ha Bella som straffskytt.
Jo, men jag tycker att, eller ja, eller inte fan vet jag, men de kanske är bättre när, gör en insats innan du får lägga av då, om det nu är det som ligger i...
Kenneth kanske har tänkt, du har ändå ett bra spelsinne, så varför, du kan väl sitta på bänken i alla fall.
Ja, just det. Kommer lite input. Ja. Men så kan det mycket väl vara. Men, och Sabina Jakobsen så också. Och jäde, Färnis var tillbaka, Lerby var tillbaka, såg jag. Så att det kommer nog bli lite poäng för Lugi, och då tror jag det blir svårt för Kristianstad, för nu ligger de då 5 poäng bakom Halby som ligger precis ovanför Lugera på 9:e platsen. Så ja, Uffe Schäfert och Kristianstad får nog ställa sig in på ett kval.
Ja, det tror jag. Jag är dock inte säker på att det blir så jävla många poäng för Lugi. Nu gjorde de i och för sig en helt okej insats mot Skuru och var ju bara... Ja, de hade ju den matchen egentligen. Mm. Och så torskade de med 2. Men de, apropå spelschema, så har ju de jävligt tungt schema kvar. Så att det är inte säkert att de... Jag tror inte att Lugi liksom... löser en slutspelsplats. Sådär. Men
nej, en slutspelsplats tror jag inte. Men de möter ju ändå, de har Halby kvar och de har Kristianstad.
Ja, precis. Kvar, det är osannolikt att Kristianstad går förbi, ja. Så att de... Jag tror de var klara för kval relativt tidigt förra säsongen också, Kristianstad. Så de verkar ju... Ja, traditionens makt verkar ju vara stark där, liksom. Att de låg så jävla långt ifrån upp och ner, så att säga. Vilket är en liten... jag kommer inte ens ihåg om det är en liten besvikelse eller inte. De började ju så jävla bra.
Ja, men exakt. De blev lite lurade där. Och apropå traditionens makt också. Så här, utan att riktigt övertyga eller så, så är ändå Skuru tillbaka på tredjeplatsen. Exakt. Visst ligger en match...
Och Bjärrenholt är också tillbaka.
Ja. Ska vi säga. Och Josefin Nordström. Herregud vad bra hon är. Alltså jag... Ja, jag blir så jävla imponerad av henne i vissa lägen, för att Skuru kan ju släppa kantlägen liksom 4 meter upp i banan. Det är inga problem för henne. Hon stänger... Sen finns det andra lägen där hon inte är så bra, men ja, Josefin Nordström är också starkt bidragande, exempelvis i den poängen som de, eller de 2 poängen som de tog mot Lugi.
Precis. Ja, det har ju hänt lite. Det är ju liksom en liten, något man gör sig skyldig till såklart när man är inne i VM-bubblan, att man tunar av. Alltså SOE har ju rullat på som vanligt, och där har det ju hänt lite grejer både i serien och kuppen och sådär. Så att Sevov slog ut just Skuru i dubbla möten i semin där i final. Hör gick också till final. Hör är också intressant att nämna, för de tror jag och kommer... komma smygande allt mer här i takt med att fler och fler spelare är spelbara för dem. Nu är Isabel Andersson tillbaka, Tolbring är tillbaka på riktigt, Malin Sandberg saknas fortfarande, men de börjar liksom, kan de få ihop det här nu lagom till slutspel, så tror jag verkligen att det kommer bli kul att se dem. Och Sevov möter Hör när den här podden släpps, när det är måndag, så att det ska bli kul att se, för det saknas ju... Sist Sevov spelade så saknade de ju Bunsen i mål. Vilket ju är ett ganska stort avbräck. Och det kanske man kan likställa då med att Hör saknar Malin Sandberg. Så det kanske kan bli en jämn och intressant fight i Partille. Det hade ju varit kul.
Det hade ju varit kul om Sevov torskade. Inte för att jag missunnar dem någonting. Men har ett lag på
sig... Det gör du ju.
Nej!
Och
Nej,
alla fattar vad du menar.
Ja, men har man tagit på 16 matcher, vunnit alla och 32 poäng, då hoppas väl alla att man torskar, gissar jag. Och utanför då sekten, eller vad vi ska kalla det.
Ja lite... där kan vi säga att det hänt grejer med.
Alltså, ja, lite storkuksmove.
Det kanske vad du skulle säga.
Ja, lite storkuksmove av Sävehof, à la Bayern München. Sådär att Skövde ligger ju på en väldigt fin andra plats. Och då kliver Sävehof dit. Och så snor de Annie Linder då till nästa säsong. Vilket ju är glufs i ett nötskal. Så att, men fin värvning för Sävehof. Väldigt tungt för Skövde såklart. Men ja.
Nej, hon har varit svinbra. Ja. De skulle ju behöva henne nu bara. Eller ja, det kanske de inte gör, men jag menar alltså så här, dels Vilma Kron Andersson som redan har lagt av, och som nu vet jag inte hur svåra skadeproblem det är med Bunsen, men det är väl det liksom lilla frågetecknet man kan sätta på Sävehof inför, eller den här våren, att liksom räcker det med en liksom toppmålvakt då, för det är ju liksom, man kan ju inte ha de förväntningarna på Line Bergfeldt som har, hon har gjort det bra absolut, men när vi pratar om vid näsan där den ligger. Ja, men precis. Och det kanske räcker. Ja,
gå rent fram genom SM-finalen.
Ja, men lite är det väl så.
Jo, men sen så har väl de en vana trogen att ha ett ganska luftigt schema i kvarts eller i slutspelet.
Ja, det har de.
Så att, men det finns ju tid att återhämta sig där efter 3-0, 3-0 och en eventuell final.
Mm. De hinner träna upp en ny junior.
Ja, men föder en ny målvakt och liksom, inte ge nevanta på dagis.
Där kan vi säga... bli Bussola i mål, helt enkelt.
Ja, hon hinner nog växa till sig lite. Men det... Där har det hänt lite grejer... Dels att Nina Kopang har förlängt. Det var ju vi lite så... Det,
ja,
det
kändes styrkebesked.
Ja, det styrkebesked är det. För där hon hade nog att välja på. Och med tanke på att hon valde sig vård så får man ju anta att det inte var tillräckligt attraktiva alternativ. Alternativt att det var liksom stor mognad i att ja, jag har precis kommit tillbaka från sjuka grejer här. Så att det kanske kan vara bra att skynda långsamt och hela den biten. Däremot så ska ju Frida Rosell inte vara kvar. Hon är ju den som har klivit fram mest av alla SFHF. Alltså om allting kretsade kring Jemina Roberts SFHF-spel förra säsongen så är ju det mesta kring Frida Rosell under Jesper Östlund, om man säger så. Så att, men oklart vart hon tar vägen.
Sandberg. Nej, ihop med Molly Sandberg. De ska till...
Jaha.
Besançon tror jag i Frankrike.
Okej. Ja, du ser ju själv vad jag har missat.
Ja, ja, men fan, det är lite osäker där. När
nej, men du har säkert rätt.
Ja, men jag blir också osäker på om det är Besançon. Men det nej, du är inte inne på Twitter, ja, just det.
Nej.
Nej, men...
Man missar en del då.
Ja, det är någonstans i Frankrike som de bägge två, både Frida Rosell och Malin Sandberg, ska till samma klubb, om jag minns rätt.
Till Christian Huselius stora... glädje då.
Ja, just det.
För det hann jag ändå se på Twitter. Shots fired.
Kan du kort redogöra för händelseförloppet där?
Alltså jag förstår inte riktigt upprinnelsen. För det var en tweet på engelska. Och jag förstod inte ursprungstweeten heller. Men kort och gott så i alla fall var Christian Huselius inne i tråden och skrev... it's impossible to make a good score as a left wing in Sävehof when you have Frida Rosell as left back. Var väl kontentan då liksom att om du är vänskan Sävehof så kan du, det är omöjligt att få höga mätpoäng eller mål så länge Frida Rosell spelar i laget. Mm. Den är ju god. Alltså jag tänker om min morsa hade sagt så om Blissnack.
Ja, för precis. Det prekära är ju då att hans dotter, som de flesta känner till, är vänsterkant i Sävehof. Stella Huselius.
Ja. Det är ju någonting.
Ja, det är någonting.
Han har ringt den franska klubben. Så bara, han har köpt ut Frida Rosell.
Köpt ut Frida Rosell.
Allsvenskan ska vi väl passa på att dra några korta ord om också. Det verkar ju som att Amo nu har stängt butiken, leder nu mera serien med 3 poäng, men har ju också avverkat i stort sett alla sina svåra matcher kvar. Om jag minns det rätt så är det Skånela hemma de har kvar av liksom motstånd på att snacka om för Amos del. Så att grattis till handbollsligan, hörni. Kul det ska bli med 2 smålandsgäng.
Men det blir ju inte någon återkomst för Mattias Pedersen då. Det kan vi också säga. Det trodde vi ju att de skulle lagom till att Amo går upp. För det, den kan vi ju räkna hem nu. Mm. Att de gör. Att då skulle liksom den förlorade sonen Mattias Pedersen komma tillbaka. Men där så blir det inte. Han stannar ju Alingsås. Det har också hänt. Att Alingsås sprängde banken. Ja,
vilket
banken.
Jag också förvånar. Alltså att det blev, även om det inte skulle blev Amo, att det blev Alingsås också. Med tanke på
ja.
Det relativt högljudda förra säsongen.
Missnöjet.
Ja. Ja. Men det var ju stark signering av Alingsås. Det behövde de, tror jag.
Mm. Ja, och det säger också lite, tycker jag, att de... För att de har liksom spänt musklerna här på Alingsås vis definitivt. Men även med handbollsliga mått mätt så har de liksom... De har tagit i här. Och sprängt banken och gjort det på en spelare som uttryckt sitt missnöje ganska rejält för att få honom att stanna 1 år till. Det säger ganska mycket om hur jävla mycket Alingsås faktiskt behöver Mattias Pedersen om han är beredd att göra det.
Mm. Han är lite desperat där. Vad är det han heter, den där skojfriska sportchefen i Alingsås nu igen?
Vi nämner inte hans namn.
Nej, just det. Pinnen. Men ja, nej. Okarikatäristiskt för Alingsås. Vi får väl se vad som händer. Vi var ju inne på det lite innan med klubbar och identitet. Kan vara lite farligt för en klubb att så tydligt kliva ifrån sin identitet då.
Men, samtidigt som han nästan har varit deras identitet ju. Alltså han har varit deras bästa spelare i två säsonger här nu.
Ja, men och Amo kommer ju... De rör på sig på spelarmarknaden. Alltså jag tror att de kikar... De räknar också hem handbollsligan. För att de kikar på spelare från den övre hyllan. Och är väldigt offensiva i liksom sina ambitioner till nästa år.
Har de varit, har de varit en riktig Josef på jobb?
Nej, jag är nog inte välkommen dit, tror jag.
Bonjour.
Bonjour, Josef. Vi tänkte att du skulle sova här. Nej, jag vet du vad jag tror.
Josef. Drömmen, fy fan vad jag hade velat att du gick till Amo. Alltså det hade varit min högsta önskan just nu i livet om du gick till Amo. Fy fan vad gött det hade varit. Och de hade haft det Degerfors-komplexet också så här. Ja, jag förstår att du inte vill vara egentligen.
Ja, exakt. Det är som, det kanske var ni som sa det, men när Degerfors skulle värva en utländsk spelare och bestämde möte med honom i Stockholm för att han inte skulle få se
Det var två gubbar som hade spelat i typ så här, någon hade varit så här, varit i AIK eller liksom typ, vad fan finns det för andra klubbar, Stockholmsklubbar där uppe som inte ligger i Allsvenskan? Som ligger
ja, BP,
typ, Gläsby eller...
Ja. Ja, men något sånt var det liksom. Ändå var det så här, vi åker upp till dig. Vi träffas liksom vi någonstans vid Friends. Jag vill inte bjuda med dem.
Så jag ska möta med Amo i Jönköping eller Kalmar då antar jag, eller Växjö.
Nej, Amo Kabel kommer ju till dig. De ja. Åker ju till
Vill ni veta en lite lurig grej där? Jag snackade ju med Jimmy Karlsson i öltältet på Tele2 häromveckan. Då nämnde han att liksom för Skånela när de var uppe i handbollsligan så kommer det bli lurigt för Amo rent hallmässigt. Man får helt enkelt inte spela i en sån hall som de har i högsta ligan. Det tycker jag ju såklart är fruktansvärt att det finns ett sånt regelverk. Alltså, vad är det för skitregel? Varför kan man inte få spela...
Skitbra regel.
Nej, vet du vad? Varför kan man inte få spela i en superduper kokande gryta i typ Vikingahallen då, eller Amo Kabel Arena? Utan istället i det här fallet
arena.
Då... Så måste... I det här fallet så måste de ju istället då åka till, gissar jag, Växjö och spela sina hemmamatcher alternativt, vilket jag har hört att de har skissat på, jag har ingen aning om det stämmer eller inte, men riva väggen där ribbstolarna är och bygga upp någon slags läktare på andra sidan bara för att ribbstolshatet här... i handbollsligan är för stort.
Ja, men det här är ju Marcus Leifby det som pratar nu och så du... Jag håller ju med dig, även fast liksom med logik så fattar man att man kan inte ha det så. Om man ska liksom ta handbollsligan på allvar så kan du inte ha Amos ribbstolar. Men
varför i helvete inte då? Vi vill väl ta den på allvar och då vill vi väl att de klubbarna som är de 14 bästa i landet ska spela i högsta ligan och att de ska få spela i sin hemmahall. Så är det väl upp till dem att avgöra hur den hallen ska se ut. Det ska väl ingen slipsgubbe från förbundet komma att bestämma. Fan, nej, länge sedan blev så här förbannad. Ja, faktiskt bara av tanken.
Vi behöver inte gå in på varför man inte kan ha det så. För att vi kan väl bara låta dig få rätt i den här frågan då. För att det är ju så, man tänker med hjärtat. Det är fint, Schelin. Ni orkar inte gå in på liksom hur det är omöjligt att sälja den produkten ur ett tv-perspektiv. När man inte ens kan sätta upp en jävla en kamera i den hallen från, som liksom, på båda sidor av hallen. Men skitsamma.
Det är också kokar av att vi kallar sport för produkt.
Ja, men det är ju det. Sen är det ju ett problem. Sen tycker jag det är synd också för att man ser vad som händer när, alltså, när det blir påtvingat så. Alltså Amo, eller Alstermo då. Och jag... Ni får gärna liksom svina mig på Twitter om jag har fel här nu, för jag kommer inte se det ändå. Men säg att det är 800 pers eller något i Alstermo. Det och säga att det är 400 på matcherna, det är ju inte, det är inte hälften av orten där som är på matcherna, utan men det är liksom inte lätt att få, om de ska bygga en ny hall och det ska vara läktare på båda sidor och det ska finnas det ena med det tredje. Det är ju svårt att fylla det. Alltså det kan ju bli ett Halmstad arena, det kan ju bli ett nya Drott, menar jag, att det är, ja men precis, så det vill man inte. Ja. De fyllde ju ändå sporthallen då, eller idrottshuset eller vad fan det hette, och det är med 2000, men Halmstad arena är en stor kostym. Ja, sporthallen, och det är här kan det ju bli samma sak med när man tvingar på, men det verkar ju inte finnas ont, det verkar ju inte saknas cash, om man säger så. Om de vill bygga en hall så bara tömmer ju om och kabel lite flikabös där, tror jag.
Ja, och jag tror väl, om jag får gissa, jag har inget belägg för det som helst, men att de kommer väl göra någon typ av Önnered, alltså ÖK-hallen lösning med, som du är inne på där. Alltså det är väl bara, fan, bygg en läktare.
Men hur kan den vara godkänd egentligen?
Ja, för att de byggde ju, de rev ju delar av väggen och byggde läktare på den sidan där. Det är ju därför. För att förut var det ju inte läktare där uppe på långsidan, utan då var det ju vägg där. Och så var det bara en gångpassage typ.
Så de, bara, så de egentligen bara höjer taket då och fräser ut ett hål, och så ställer de en gubbe där.
Sätt ett sånt akvarium där bara.
Och ha en sån läktare där utanför liksom. Så är det nog lugnt.
Jag börjar tro att det är som du säger, Julien. Det är ribbstolarna de hatar. Ja. Ta bara bort ribbstolarna så är ni fine.
Ja. Det som, hur kan de hata det som jag älskar så himla mycket? Ja, med de orden då, innan vi behöver riva upp allt för mycket känslor, så rundar vi av den här veckans avsnitt med den alltid lika lugna och harmoniska Kjelle Höglund. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen om en vecka.
Tack!
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på gallerible. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.